I kväll fortsätter vi serien Vad är kristendom med att säga ytterligare något om kyrkan. Vi har talat om den osynliga kyrkan och den synliga kyrkan. Nu ska vi säga ett par ord om lokalförsamlingen. Lokalförsamlingen. En lokalförsamling är ju en församling av kristna på den ort där man bor eller i hemortens närhet. Och en lokalförsamling är en naturlig följd av Guds befallning till de kristna att samlas för att höra Guds ord och förvalta sakramenten. Man bör alltså ha en lokalförsamling. Avgörande är inte avstånden, om man kanske har 10 eller 20 mil till gudstjänstlokalen. Men att man har ett ställe där man kan samlas för att regelbundet höra Guds ord och ta del av Herrens sakrament. Hur är det då med hycklare? Finns det sådana också i lokalförsamlingen? Ja, lokalförsamlingen har ju inte förmåga att se in i hjärtana. Och därför så kan det finnas fler eller färre hycklare också i en lokalförsamling. Sådana människor ser ut att vara rätta bekännare, men de kan alltså vara skenbara kristna. De hör då till lokalförsamlingen i yttre mening, är med som församlingens medlemmar, men de hör inte dit i egentlig mening. Det märker man av Bibelns språkbruk, där Paulus skriver till lokalförsamlingen i Korint till exempel, så skriver han endast till det i Kristus Jesus helgade. Det är nämligen de, det troende, som utgör församlingen i Korint i egentlig mening. Även om bland det troende det kan finnas hycklare som ser ut att vara troende på grund av deras bekännelse. Endast det sant troende utgör alltså i egentlig mening församlingen. Den församling som har fått nyckelmakten av Kristus. Här har pietismen missförstått det hela lite. När man säger att det endast det troende som är församlingen i egentlig mening. Så har pietismen fattat det så att det finns två synliga hopar. Så att man har av lokalförsamlingen delat upp liksom själva kärnan som är de riktiga, de rätta kristna. Och sen de andra som inte är det. Men då har man missförstått det hela. Hycklarna, de känns inte igen. Så att man kan peka ut dem och säga det där är hycklarna. De är inte den egentliga församlingen. Men här har vi själva församlingen, den rätta fromma kärnan. Nej, om det är så att man kan känna igen dem, om det syns genom deras lära eller leverna att de inte är den rätta församlingen, då ska de ju genom kyrkotukt förmanas och föras tillbaka till sanningen. Och om de vägrar att ta emot undervisning och framhärdar i synd, så måste de skiljas från församlingen och ställas utanför. Det ska alltså bara vara en enda församling. Och detta att det kan finnas hycklare, det är för oss dolt vilka de är. Eftersom kristna bör upprätta ordets ämbete i sin mitt och utöva broderlig tukt och förmaning, delta i Herrens nattvard, vilket också vittnar om att de är ett i tron, så vill varje kristen gladeligen tillhöra en lokalförsamling och förbli medlem i en sådan församling. Och då ska vi sammanfatta lite grann av vad vi har sagt om Bibelns lära om kyrkan och församlingen. För det första, vår Herre har skapat en enda kyrka. Jesus talar om denna enda kyrka som min församling. I samtal med Petrus så sa han, så säger också jag dig att du är Petrus. Och på denna klippa, nämligen på den rätta Kristusbekännelsen, ska skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte bli henne övermäktiga. Matteus 16:18. Alla som i sanning tror på Kristus, de hör till denna enda kyrka. Efesierbrevet 2:19-22. Och vi uttrycker vår tro på denna kyrka i den apostoliska trosbekännelsen med följande ord: jag tror på den helige ande, en helig allmänlig kyrka. Jag tror på denna kyrka därför att den är osynlig. Jag kan inte se den, lika lite som jag kan se in i hjärtana, se tron i hjärtat. För det andra, denna kyrka finns där Guds ord predikas och sakramenten rätt förvaltas. Det är genom dessa medel som den helige ande bygger denna kyrka. Det har försäkrats oss att ordet inte skall återvända fåfängt utan att ha verkat och uträttat det som Gud vill. Jesaja 55:11. Och för det tredje, Gud har givit åt kyrkan, åt det troende, rätten att predika evangelium och förvalta sakramenten. Och detta kallas för nyckelmakten, som vi ska tala mer om senare. Det troende har rätten att utöva nyckelmakten både individuellt och kollektivt. Det troende är ett konungsligt prästerskap. För det fjärde, det är Guds vilja att kristna sluter sig samman för att bevara nådemedlen rena och oförvanskade. Det är det första. Alltså inte bara sluta sig samman för att ordna med möten, utan för att bevara nådemedlen, både ordet rent och klart förkunnat och sakramenten rätt förvaltade. Det sista har ju ibland glömts bort. Man ska alltså sluta sig samman för att bevara nådemedlen rena och oförvanskade. Vidare, för att bruka dessa nådemedel till sin egen uppbyggelse. Vidare, för att visa den enhet som råder mellan Jesu lärjungar. Vidare, för att gemensamt föra ut det glada budskapet om frälsningen i Kristus till andra. Man är alltså en brödragemenskap, en gemenskap i samma tro, lära och bekännelse. Och att sluta sig samman, det sker normalt då genom den synliga organisation som kallas för lokalförsamlingen. Men också när flera lokalförsamlingar arbetar tillsammans i en kyrka eller i ett samfund. Och dessa yttre synliga organisationer, lokalförsamlingen, kyrkan eller samfundet, de är inte som sådana gudomliga instiftelse. Guds rike, heter det i skriften, kommer inte på ett sådant sätt att det kan ses med ögonen. Lukas 17:20. Men för att kunna komma samman och bruka ordet och sakramenten på högvis sätt och med ordning, så behöver vi synliga sammanslutningar. Och lokalförsamlingen är den primära sammanslutningen. Ty den finns där de kristna bor och där de har lättast att komma samman på ett regelbundet sätt och uträtta Guds befallning. Och för det femte, makten i kyrkan, den ligger i Guds ord. När ordet har talats av en enskild person eller av en lokalförsamling eller av hela kyrkan eller synoden eller samfundet, då är det lika giltigt som om Herren själv har talat det från himmelen. Den som hör eder, han hör mig. Lukas 10:16. Då spelar det ingen roll om det är talat av en lokalförsamling eller av hela kyrkan eller samfundet. Avgörande är att det ordet, makten, ligger i att det är Guds ord. Och för det sjätte, eftersom vi älskar Gud och vill förbli trogna mot hans ord, så måste vi se till att vi förblir medlemmar i den sanna kyrkan, den sanna osynliga kyrkan genom den sanna tron på Kristus som vår frälsare. Och vidare att vi tillhör en församling, en kyrka eller ett samfund som lär Guds ord i all dess renhet. Och vidare att vi gör allt som står i vår makt för att upprätthålla, befrämja och utvidga Guds rike genom bön, personliga insatser och ekonomiskt stöd. Vidare att vi undviker allt som skadar och fördärvar kyrkan och själarna, det vill säga alla falska kyrkor och alla andra samfund som bekänner en religion som är falsk. Och för det sjunde, när det gäller förhållandet mellan olika yttre sammanslutningar som lokalförsamlingens förhållande till kyrkan i stort eller till hela samfundet, så skall de kristna styras av kärlekens lag. Och de önskar att allt ska tillgå, som Paulus skriver i 1 Korinthierbrevet 14:40, på höviskt sätt och med ordning. I yttre ting slår vi vakt om både lokalförsamlingens självständighet och kyrkosamfundets rådgivande funktion gentemot sina lokalförsamlingar. Och därmed ska vi lämna det här ämnet om kyrkan, och jag kan hänvisa för fortsatta studier till Biblikums bok Kyrkogemenskap, vad säger Bibeln? Så ska jag gå in på ämnet kyrkans styrelse. Hur ska kyrkan styras? Och då ska vi säga något om själva styrelseformen. Kyrkans styrelseform är på en gång monarki och demokrati. Kyrkans styrelseform är på en gång monarki och demokrati. Den är det första en monarki, eftersom Kristus är kyrkans enda konung, enda huvud. Han, den absolute monarken eller konungen. Efesierbrevet 1:22-23, Kolosserbrevet 1:18. I andliga ting, i frågor om vad är rätt, vad ska vi lära, det som har att göra med vad vi ska tro, hur vi ska leva, så står de kristna under ingen annan auktoritet än Kristi auktoritet. Han säger själv, en är er mästare och ni är alla bröder. Matteus 23:8. Hans ord måste accepteras utan invändningar eller reservationer. Han har köpt oss. Vi tillhör honom. Vi är hans egendom. Och därför får vi inte på nytt bli människors trälar. 1 Korinthierbrevet 7:23. Så att vi ska styras av någon annan än av Herren. För det andra så är kyrkan en demokrati. Ty i kyrkan är vi alla bröder. I kyrkan är vi alla bröder, Matteus 23:8. I kyrkan får inte olika social ställning, olika ekonomisk, politisk eller kyrklig ställning slå igenom så att man får olika rang eller olika makt därigenom. Här är varken jude eller grek, träl eller fri, man och kvinna. Vi är alla ett i Kristus Jesus, Galaterbrevet 3:28. Att kyrkan har olika tjänster och att till exempel kvinnan inte får råda över mannen och därmed inte tillhöra kyrkans styrande organ, församlingens kyrkostämma eller styrelse, eller bli präst, det innebär inte att någon är större än den andra. Alla är ett i Kristus Jesus. Men tjänsterna och lemmarna i denna enda kropp är många handa och varandra till tjänst. 1 Korinthierbrevet 12 följande. Jesus säger i Lukas 22:25-26, konungarna uppträder mot sina folk som härskare Och det som har myndighet över folken låter kalla sig nådige herrar. Men så är det inte med er, utan den som är störst bland er, han var som den yngste, och den som är den förnämste, han var som en tjänare. Kristus regerar och styr sin kyrka genom sitt ord. Det är vad vi vidare ska stryka under. Kristus regerar och styr sin kyrka genom sitt ord. Han säger, mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Johannes 10:27. Var och en som är av sanningen hör min röst. Johannes 18:27. Det är alltså de kristnas kännetecken att de inte är bibelkritiker, utan att de lyssnar till Guds ord. Att de känner igen Kristi ord. Kristi ord är den enda auktoriteten i kyrkan. För Kristi ord måste alla, både präst och lekman, böja sig. Från dem får ingenting tas bort och ingenting läggas till. Matteus 28:20, 1 Timoteus 6:3, 1 Petrus 4:11, Johannes 8:31, 5 Mosebok 4:2. Där Gud har talat får ingen människa tänka eller tala annorlunda. Vi läser i Avskurska bekännelsens 23 artikel, paragraf 8. Vad Gud har befallt och förordnat kan ingen mänsklig lag och intet löfte upphäva. Och i den 22 artikeln, paragraf 9. En sedvana som införs i strid mot Guds ord skall ej godtas. Och detta ord genom vilket Kristus regerar och styr sin kyrka, det återfinns i Gamla testamentets och Nya testamentets kanoniska böcker, det vill säga i den heliga skrift som är Guds inspirerade ord. De kristna samveten är bundna av Guds ord, inte av människoord. Varken påven eller hela kyrkan har rätt att utfärda som trosartiklar sådant som inte tydligt är uppenbarat i Bibeln. Fåfängt yrkade mig, eftersom de läror de förkunnar är människobud. Matteus 15:9. Man måste alltså noga skilja på människobud och Guds bud. Herren ska straffa dem som frambär sin egen tungas ord, men säger, så säger Herren. Jeremia 23:31. Vad har halmen att skaffa med säden, säger Herren. Jeremia 23:28. Och vi vet ju från kyrkans historia att man har upphöjt människobud gång på gång till Guds bud. Den romersk-katolska kyrkan har fört fram transsubstantiationsläran, eller läran om Marias obefläckade avlelse, eller om Marias himmelsfärd, eller om påvens ofelbarhet, som om det var Guds bud, Guds läror, när det är förfängliga människoläror i strid med Guds ord. Och andra kyrkor har gjort liknande ting, men det för långt att komma med flera exempel. I frågor som inte har avgjorts av Guds ord får inte kyrkan tala med gudomlig auktoritet. Vi kan visserligen föra fram saker och ting som goda regler och ordningar som vi vill rätta oss efter, även om det inte står i Bibeln. Men då måste vi komma ihåg att vi inte för fram det med gudomlig auktoritet, utan då är det enligt mänsklig ordning. I frågor som inte har avgjorts av Guds ord får inte kyrkan tala med gudomlig auktoritet. Kyrkliga regler och förordningar som gäller adiafora, det vill säga sådana frågor som inte är avgjorda i den heliga skrift. Sådana regler som gäller adiafora iakttas Dessa regler av de kristna endast för att det ska råda lugn och god ordning i kyrkan, men aldrig om de strider mot Guds ord. Låt allt tillgå på högre sätt och med ordning, har vi nyss citerat. Och vi kan också citera Romarbrevet 14:19. Vi vill alltså fara efter det som länder till frid och inbördes uppbyggelse. Och i Efesierbrevet 5:21, underordna varandra i Kristi fruktan. Ingen får föra fram som gudomliga stadgar sådant som inte är stadgat i Guds ord. Man måste noga skilja mellan vad Guds ord lär och vad som Guds ord inte säger någonting om. Att sätta kyrkliga regler på samma nivå som Guds ords läror är ett allvarligt brott mot kyrkans ende Herre och innebär falska bindningar för samvetena. Den kristna friheten naggas i kanten eller går förlorad. Så ska vi betona att alla kristna är kungliga präster. Ja, så står det i 1 Petri 2:9. Vi tillhör som troende ett konungsligt prästerskap. Vi är präster, ja ännu mer, vi är kungliga präster. Vi tillhör nämligen konungen, Herren Kristus. Detta kallas ju för det allmänna prästadömet. Genom Kristus har de kristna i en och samma ande tillträde till Fadern, i Efesierbrevet 2:18, och behöver alltså inget särskilt offerprästerskap som ska medla och förmedla kontakt med Fadern. Det finns ingen prästerlig hierarki som står mellan Kristus och hans folk. Detta vet vi har förvanskats och förändrats av framförallt den romersk-katolska kyrkan. Det är alltså inte bara kyrkans lärare och predikanter som har rätt att pröva läran och sitta i kyrkans styrelser, utan också lekmännen. Det är sagt till alla kristna, pröva andarna huruvida det är av Gud, 1 Johannes 4:1. Det sägs till alla kristna, taget tillvara för falska profeter. Det sägs till människor i allmänhet, rannsaka skrifterna för att se efter om det förhåller sig som nu var sagt. Apostlagärningarna 17:11. Eller det heter i 1 Korinthierbrevet 10:15. Jag säger detta till er som till förståndiga människor. Själva må ni döma om det som jag säger. Då ska man inte säga, nej, det får biskoparna och kardinalerna och påvarna döma om. Det kan inte vi yttra oss om. Nej, varje kristen har här rätt att pröva och döma efter Guds ord. Inte bara apostlarna, utan hela församlingen handlade till exempel när det gällde att utvälja och sända män till Antiochia, Apostlagärningarna 15:22. Men vi vet att till exempel den katolska kyrkan förnekar att lekmännen har denna rätt. Och ett utslag av samma felsyn finner man också i konstitutionen för den här nya så kallade fria synoden inom svenska kyrkan. Där har man på samma sätt ordnat det hierarkiskt, att det är endast en viss grupp som har en rätt vigning som får leda och lära och pröva läran. I bekännelseskriften om påvens makt och överhöghet, paragraf 49, kan vi läsa följande. Han, påven, berövar kyrkan domsrätten och tillåter inte att kyrkliga lärostrider i vederbörlig ordning avdöms. Jag påstår sig stå över ett allmänt kyrkomöte. Och i inledningen till Concordieformen heter det: emedan dessa högviktiga frågor även angår menigheten och lekmännen, alltså inte bara prästerna, fruktan. Läran angår också menigheten och lekmännen, vilka för sin salighets skull, så som kristna, måste kunna skilja mellan ren och falsk lära. Det känner vi oss enhälligt till doktor Luthers lilla och stora katekes, sådana dessa av honom själv avfattats och upptagits i hans verk. Ty dessa är för de enkla lekmännen den ur Guds ord hämtade kristna läran på det riktigaste och enklaste sättet sammanfattad och likaledes, så långt det är nödvändigt, förklarad. Alltså, stora och lilla katekesen är sådana sammanfattningar och förklaringar av den kristna läran att just de enkla lekmännen ska kunna fullgöra det uppdrag och den plikt som de har, nämligen att pröva lära. Så kommer vi in på äldste och pastorer, lärare i församlingen. Dessa är inte herrar över Guds jord. Prästerna, de äldste eller pastorerna, är inte herrar över Guds jord. Uppträd inte som herrar över era församlingar, utan bli föredömen för jorden. 1 Petri 5:3. Skriften säger om församlingens lärare att de vakar över era själar. Hebreerbrevet 13:17. Men de har ingen världslig makt. De är, som det står i 1 Thessalonikerbrevet 5:12, föreståndare i Herren. Det vill säga, utanför Herren och hans ord har de ingen makt. Deras makt ligger i ordet, är ordets makt. Handlar de i strid med sitt uppdrag, det vill säga i strid med ordet, då har de ingen som helst makt över det kristna. Vi läser i Augsburgska bekännelsen 28 artikel paragraf 28. Man bör inte instämma med katolska biskopar om det till äventyrs misstar sig i någon punkt eller har en mot de kanoniska heliga skrifterna stridande mening. Och i traktaten om påvens makt och överhöghet, paragraf 72, läser vi: församlingen äger rätt att välja och ordinera präster. Därför, när biskoparna antingen är kättare eller inte vill ordinera skickade personer, är församlingarna inför Gud skyldiga enligt gudomlig rätt att ordinera åt sig själva kyrkoherdar och präster. Om man nu skulle kalla detta för en oordning eller splittring, bör man veta att den gudlösa läran och biskoparnas tyranni är skulden till detta. Ty så bjuder Paulus att alla biskopar som antingen själva lär orätt eller försvarar orätt lära och falsk gudstjänst skall hållas för förbannade människor. Svenska kyrkans bekännelseskrifter, sida 352. En ordagrann översättning och kommentar av detta ställe finns i Biblikum 1974, sidan 180, följande. Lägg märke till vad som står i detta citat. Församlingen och de enskilda kristna får alltså inte fråntas rätten att få Guds ord rent och klart. Man får aldrig säga, ja, vi får finna oss i att vi nu har en dålig press. Vi får finna oss i att vi får falsk lära nu och då. Vi får finna oss i att vi har en biskop som förkastar delar av Guds ord, eller som inte kan tro att hela Bibeln är sann. Men svaret är nej, man får inte finna sig i det. Här står det till och med att det inte bara är en mänsklig rätt, utan det är en gudomlig rätt och plikt att ändra på ett sådant förhållande när Guds ord inte ges rent och klart och sakramenten förvaltas rätt. Jag ska ta citatet en gång till med några kommentarer. Församlingen, står det i våra bekännelseskrifter, äger rätt att välja och ordinera präster. Det är många som menar, nej, inte har församlingen den rätten. Det är biskopen, det är ett domkapitel som ser till vad ni ska få för en präst. Och ni är högmodiga om ni inte böjer er under överheten. Ja, så har många missförstått sanningen. Församlingen äger rätt att välja och ordinera präster. Därför, När biskoparna antingen är sättare, det vill säga lär i strid med Guds ord, eller inte vill ordinera skickade personer, det vill säga de insätter som präster bara sådana som genomgår en teologisk utbildning där man får lära sig bibelkritik och förvanskningar av Guds ord, och vill inte ordinera och insätta sådana som skulle komma från en bibeltrogen prästutbildningsanstalt. Om det är så, ja, då är församlingarna inför Gud skyldiga enligt gudomlig rätt att ordinera åt sig själva kyrkoherdar och präster. Om man nu skulle kalla detta för en oordning och splittring, och det är ju vad man gör, ja, då bör man veta att den gudlösa läran och biskoparnas tyranni är skulden till detta. Alltså att en sådan splittring kommer till stånd är orsakad av den falska läran, den gudlösa läran, och detta tvång som församlingar sätts under att ta emot falska lärare och hålla sig till dem. Till så bjuder Paulus att alla biskopar som antingen själva lär orätt eller försvarar orätt lära och falsk gudstjänst ska hållas för förbannade människor. En präst eller biskop har alltså ingen egen auktoritet vid sidan av ordet. Vi läser återigen i traktaten om påvens makt och överhöghet, paragraf 11. Enligt första Korinthierbrevet 3 jämställer Paulus kyrkans tjänare och lär att församlingen står över dem. För den skull tillkommer icke Petrus någon överordnad ställning eller makt över kyrkan eller dess övriga tjänare. Han säger nämligen, allt är edert, det må nu vara Paulus eller Kefas eller Apollos. Det betyder att varken Petrus eller de övriga apostlarna må tillvälla sig någon makt eller herreställning över församlingen eller betunga den med egna stadgar, och icke må någons myndighet gälla mer än Guds ord, och icke må Kefas myndighet ställas mot de övriga apostlarnas, så som man vid tiden brukade argumentera, Kefas som är den främsta aposteln iakttar detta. Alltså bör Paulus och de övriga apostlarna iaktta det. Detta företräde frånkänner Paulus Petrus och förnekar att han i auktoritet och myndighet bör ställas före de övriga apostlarna och församlingen. Och vi kan också citera ur Smakaldiska artiklarna, del 2, artikel 4, paragraf 9. Därför kan kyrkan aldrig på bättre sätt styras och bevaras än om vi alla lever under ett huvud, Kristus. Och om alla biskopar som är lika med hänsyn till ämbetet och olika med hänsyn till gåvorna håller ivrigt samman i endräktig lära, i tro, sakrament, böner och kärlekens gärningar och så vidare. Den romerska kyrkan har ju en annan uppfattning. De har en hierarki, och i toppen av den hierarkin sitter påven. Medlemmarna i kyrkan ställs under hierarkins styrelse och regler. Och huvudet, påven, är det synliga och ofelbara huvudet med den högsta makten. Han är Kristi viceregent på jorden, heter det, och han kan utfärda till och med gudomliga lagar och beslut och föra fram gudomliga läror som varje katolik för sin salighets skull måste rätta sig efter, även om de strider mot Guds ord. Och därmed tar han ifrån de kristna deras konungsliga prästadöme. Och han avsätter Kristus som kyrkans högsta och enda auktoritet och uppenbarar sig därmed som den verkliga antikrist. Vi läser i andra Thessalonikerbrevet 2:4 att antikrist upphäver sig över allt vad Gud heter och allt som kallas heligt, så att han tar sitt säte i Guds tempel och föreger sig vara Gud. När det gäller påvens anspråk på att få regera kyrkan som Petri efterträdare, så bör man observera att Petrus inte fick något företräde framför de andra apostlarna och framför andra kristna. Himmelrikets nycklar gavs inte bara åt Petrus. De gavs åt Petrus, så som en rätt bekännare. Men inte bara åt Petrus, utan också åt den kristna kyrkan och församlingen. Matteus 18, 18. Där det står, vares två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland er. Petrus gjorde aldrig anspråk på överhöghet i kyrkan. Det framgår av hans första brev, 5 kapitel och 3 vers. Och han kallar sig en apostel i 1 kapitlets 1 vers och 5 kapitlets 1 vers som en av de äldste. Och kyrkan gav honom inte överhöghet. Det framgår av apostlagärningarna på många ställen. Det står i Apostlagärningarna 15:6, då trädde apostlarna och de äldste tillsammans för att överlägga om denna sak. När Petrus genom ett felaktigt uppträdande stödde falsk lära, då blev han offentligt tillrättavisad av Paulus. Galaterbrevet 2:9-18. Och när det gäller den påvliga ofelbarheten så säger skriften att det är endast en som är ofelbar, nämligen Gud. Och Gud står så som ofelbar, som sannfärdig, om också varje människa är en lögnare. Romarbrevet 3:4. Profeterna och apostlarna är kyrkans ofelbara lärare, ty de talade under Guds inspiration. Efesierbrevet 2:20, 2 Petri 1:21, 1 Korintierbrevet 2:13. Och så ska vi om detta ta ett citat ur apologin, artikel 7 och 8, paragraf 22 följande. Så betygar och säger Lyra, det är en känd gammal teolog. Kyrkan består inte av människor som har någon kyrklig eller världslig makt och värdighet. Till det har befunnit att många förstar och påvar och andra av lägre rang har avfallit från tron. Därför består kyrkan av dem som har en sann kunskap och rätt bekänner sin tro. Vad annat än vad Lyra här säger har vi framhållit i vår bekännelse. Men troligen kräver våra motståndare en sådan bestämning av kyrkan att den skulle fattas som den i hela världen främsta världsliga monarkin, där en oinskränkt och oemotsäglig makt tillkommer den romerske påven att efter behag sammanställa trosartiklar, förkasta skrifter, inrätta gudstjänster och offer, likaså att efter behag stifta lagar, efterlåta och befria från vilka lagar han vill, vare sig gudomliga, kyrkliga eller borgerliga. Och där kejsaren och alla konungar hade att från påven mottaga makt och rätt att behålla sina riken i enlighet med Kristi befallning. Ty menar man, då fadern lagt allt under Kristus, bör man förstå att denna makt överflyttats på påven. För den skull måste påven vara herre över hela jorden, över alla riken i världen och över alla enskilda och offentliga ting, samt ha all maktfullkomlighet i timliga och andliga ting och inneha båda svärden, det andliga och det världsliga. Och denna beskrivning av icke Kristi kyrka utan påvens rike finns icke bara hos det kyrkorättslärde utan även i Daniels 11 kapitel. Så långt citatet. Ja, det kanske bör upplysas om att Daniels 11 kapitel beskriver antikrist, beskriver Antiochus den fjärde Epifanes som var en antikristlig person och som står som en förebild för antikrist. Ett citat till om den romerske biskopen, påven. Den romerske biskopen gör förmätet anspråk på att han på grund av gudomlig rätt står över alla biskopar och kyrkoherdar. Vidare tillägger han att han enligt gudomlig rätt även bär båda svärden, det vill säga har makt att förläna och fråntaga konungavärdighet. Och för det tredje säger han att det är nödvändigt för vår frälsning att tro detta. Och för den skull kallar sig den romerske biskopen Kristi ställföreträdare på jorden, Vicarium Christi. Detta läser vi i inledningen till traktaten om påvens makt och överhöghet, bekännelseskrifterna sidan 341. Det här är alltså exempel på hur man har förvridit Bibelns lära om kyrkans styrelse och makt. Påven, han nöjer sig inte bara med andlig makt, som ju kyrkan har, och inte bara påven, utan som, och inte bara apostlar och präster, utan alla troende. Och denna makt ligger bara i ordet. Nej, han förändrar för det första den andliga makten och för över det till vissa personer, först och främst till sig själv och sedan till den hierarki som står närmast honom. För det andra så blandar han samman andlig och världslig makt och menar att han har både den andliga, och då i felaktig mening, och den världsliga makten. Och när vi läser kyrkohistoria så ser vi hur också påven har velat styra på ett världsligt sätt och styra och bestämma över kejsare och världsliga riken. Och detta är alltså en grov förvanskning av Guds ords tydliga och enkla lära, som det är så viktigt att känna till. Och vi ska nästa gång tala vidare om hur kyrkans makt egentligen fungerar, det vill säga nyckelmakten, makten att predika evangelium, makten att lösa från synd och att binda i synd. Det blir alltså nästa ämne, kyrkans makt, nyckelmakten. Och därmed får vi stanna för ikväll.